Hej, välkommen till dagens juridikpodden. Först en snabb och sen nyhet som handlar om dagens juridiks avslöjande om vapenstölden vid regeringskansliet. Ville, du vet mer?
Ja, det är ju så att det har kommit ett pressmeddelande här under eftermiddagen som berättar att Securitas och regeringskansliet är överens om att förlänga sitt samarbete, vilket innebär att Securitas fortsätter att tillhandahålla sina säkerhetstjänster till regeringskansliet i ytterligare 20 månader efter att man nu har tecknat ett nytt avtal som träder i kraft den 1 mars i år.
Jaha, man kanske kan tycka att en uppdragsgivare i det här fallet, regeringskansliet, skulle vara lite försiktiga med en sån här sak efter att ha blivit av med så många skjutvapen från människor som har ansvarat för dem.
Ja, jag tycker att det är ganska uppseendeväckande. Sen vet jag inte exakt hur den här förlängningen har sett ut, för det har inte varit någon upphandling, och som jag förstår det så ska en ny upphandling göras efter att de här nu tillagda 20 månaderna löper ut. Men jag tycker fortfarande att det är uppseendeväckande att man väljer att göra det här tilläggsavtalet, för man kan inte vara nöjda med tjänsterna som sådana.
Okej, från den politiska makten till finansmakten. Det har visat sig nämligen att bankerna genom sina fonder investerar miljarder i vapenexportföretag, och samtidigt som man lånar ut då pengar också i form av miljarder till de här företagen som anses göra då oetiska affärer, och allt detta enligt en rapport som nyligen kom. Sara Johansson, du vet mer.
Ja, det här är alltså en rapport ifrån Diakonia och Fair Finance Guide, där man säger att 7 svenska storbanker, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringen, Nordea, SCB, Skandia och Swedbank har investerat via sina fonder i dessa bolag då, och även lånat ut pengar till bolag som man kan betrakta som inte hållbara, kan man säga.
Vad säger deras egna policy om den här typen av verksamhet?
Ja, alltså de har ju fått kritik här i rapporten för att de bryter mot principer i deras egna riktlinjer när det gäller den här kontroversiella vapenexporten.
Och vad är det för företag? Är det svenska, utländska företag?
Ja, det är både och. Vi har Saab som de har investerat i bland annat. Och sen så är det tyska ThyssenKrupp som de också har investerat i. Det är en rad olika bolag. Och Saab är det bolaget som bankerna har lånat ut mest pengar till också.
Det här är inte olagligt på något sätt att låna ut pengar till eller att investera i sådana här bolag som ligger publikt, men det bryter ju mot egna hållbarhetsregler och egen policy enligt vad då den här rapportförfattarna påstår. Hur ska man agera med sånt här? Är det bara ett spel för galleriet att ha sådana här fina guidelines för sitt eget företag, tror jag?
Ja, det har ju varit en megatrend nu, kan man säga, de senaste åren, att man ska investera hållbart. Och då är ju frågan ifall det här är en marknadsföring för att locka in sparare till kunderna eller till fonderna. Ja, och sen så är det ju liksom, man diskuterar lite vad som är hållbart och inte också. En del säger ju att inte alls hållbart att välja bort sådana här företag heller, för att man genom att investera i dem så kan man även påverka de bolagen. Medan andra säger att man visar sin ståndpunkt genom att inte investera i de här bolagen.
Men jag tycker att det här kan vara lite svårt, för att man kan prata hur mycket hållbarhet och sådana där grejer som helst, men den som sparar pengar och investerar i någon av de här storbankernas fonder gör ju sannolikt med förhoppningen om att tjäna pengar, att deras pengar ska växa och bli mer än vad man satt in från början. Och då tror jag faktiskt inte, även om många säger det, att det är så många som bryr sig om pengarna är investerade i hållbara verksamheter eller inte. Utan jag tror att det primära fokuset hos den som sparar pengar i en fond är att pengarna ska växa.
Och samtidigt så måste det ju vara så att om man nu är intresserad av hållbarhet, om man nu är emot vapenindustrin av ideologiska skäl, så måste man ju ha möjlighet att kunna göra det val som framgår utav bankerna och fondernas egna beskrivningar. På det sättet så är det ju då i någon moralisk mening i alla fall bedrägligt att ange en viss policy om man sen inte följer den.
Absolut, men då kommer vi till det som Sara var inne på. Att frågan är ju vad är hållbart och vad är hållbart för vem? Vem är det som bestämmer vad som är hållbart? Handlar det bara om hållbart i form av liksom naturresurser? Och är det en klimatfråga eller är det hållbart? Det är ju omöjligt att svara på vad som är hållbart.
Och det är just det som branschen diskuterar en del. Man kan ju också diskutera att aktiv förvaltning kan vara hållbart. Och vad är då aktiv förvaltning? Och då brukar man även ha en diskussion där att det finns en äkta och en falsk aktiv förvaltning. Där en del menar att en äkta aktiv förvaltning är där man har möjlighet att gå in och påverka. Då ska man inte investera i exempelvis över 100 bolag i en och samma fond. För då är det väldigt svårt att sitta med i valberedningar och så vidare.
Men det här handlar alltså om det som i någon subjektiv mening i varje fall anses vara kontroversiell vapenhandel. Vapenhandel i största allmänhet eller vapenindustrin i största allmänhet. Kan man kanske ha synpunkter på, men jag menar det är inte riktigt där vi landar, utan det här handlar om företag som exporterar till krigsförande länder och länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Eller rätta mig om jag har fel.
Ja, det stämmer. Och det här är ju företag som bland annat tillverkar motorer till stridsflyg och till fartyg och så vidare. Ja.
Alltså den totala vapenmotståndaren måste också ta med i beräkningen att då ska inte heller i övrigt fredliga länder kunna beväpna sig och försvara sig med väpnad makt, och polisen ska inte ha skjutvapen och så vidare. Och det bär ju ganska långt i den praktiska verkligheten, så att säga. Så att det man framförallt vänder sig mot i den här rapporten då, om jag förstår saken rätt, det är just det man själv betecknas som kontroversiellt eller på något sätt omoraliskt. Va?
Ja, men och då är vi där igen. Liksom. Vad är en kontroversiell vapenexportör eller vapenfabriker eller vad det nu är för någonting? Och det är precis samma argument som hållbarheten. Frågan är vad som är hållbart och varför det är hållbart för en enskild specifik person. Och jag tror att det är jättesvårt idag för enskilda sparare att spara pengar på ett hållbart sätt. För att så länge inte vi sparare, om vi då får kalla oss tre för sparare här, är de som sätter press på bankerna och kräver att de ska göra det, så kommer vi inte se någon förändring. För i slutändan så är vi ändå ganska nöjda med att våra fonder tjänar pengar eller genererar pengar till oss som sparare. Det är så enkelt det är. Det är precis som jämställdhetsfrågan. Om ingen sätter ner foten och kräver att en verksamhet, en advokatbyrå eller vad det kan vara, är jämställd, då kommer inte heller byråerna rätta sig efter det.
Sen kan man ju ställa sig frågan, om man vidgar begreppet här med hållbarhet och etiskt investerande, så har det ju även diskuterats till exempel andra industrier som rent kommersiellt går väldigt bra, till exempel tobaksindustrin, va? Som många inte tycker sig vilja stödja oavsett om det ger en bra avkastning. Och jag tycker väl att samma sak gäller där, att bara man kör med öppna kort, nej, vi ska inte investera i tobaksindustrin, då måste man som investerare kunna lita på det i slutändan. Sen vad man tycker om tobak och skadeverkningar kontra rökarnas frihet och allt det här, det är liksom en helt annan fråga, tycker jag.
Ja, absolut. Och det finns ju även det här med, som vi var inne på, mångfald också. Där har ju bland annat Goldman Sachs gått ut, och även SEB har ju gått ut och sagt att de ska titta på att investera i bolag där toppskiktet är mångfaldsfokuserade. Så det finns många aspekter att kolla på.
Ja, men det är ju mycket lättare, för det är inte mångfald, tycker jag, ett helt annat begrepp än just hållbarhet. Det är ju begreppet som sådant som gör att det finns tolkningsutrymme här. Det är det som är problemet.
Mm. Ja, men vi har ju en ganska omfattande lagstiftning när det gäller vapenexport överhuvudtaget i Sverige, där företag inte får exportera hur som helst, och framförallt inte till vem som helst, utan att det här har granskats av speciella myndigheter som krigsmaterielinspektioner och allt vad de nu har för regeringsuppdrag. Och ändå, som du lyfter den här frågan lite högre, så är det ju så att politisk kritik har ju riktats mot att det här har beslutats på olika nivåer hela vägen upp till regeringen, att till exempel svensk exportindustri exporterar vapen till länder som är eller nyligen har varit eller kan förväntas hamna i krig, va? eller som bryter mot mänskliga rättigheter. Så jag vet inte, frågan är otroligt het på många sätt överhuvudtaget, därför att vi i Sverige lever i någon uppfattning om att Sverige inte gör omoraliska saker.
Ja, men vi skickar ju delegationer med familjen Wallenberg och ministrar till Saudiarabien, och kungahuset åker till den typen av länder också, så att det är ju väldigt skenheligt att använda sig av den retoriken när vi understödjer Saabs export av den typen av varor till exempel Saudiarabien.
Ja. I frågan kring politik då, så får man väl säga att det är till syvende och sist väljarna trots allt som avgör. Ska vi ha förtroende för den här regeringen eller den förra regeringen eller vad det nu må vara eller inte?
Ja, och som sparare i fonderna, om vi återgår till fonderna, så får man väl kanske ta och granska lite själv också. Ta lite eget ansvar.
Vi ska gå vidare. Det handlar om politik fortfarande, men i en annan form, nämligen inom straffrättens område. Vänsterpartiet har just gått ut och begärt att man ska göra om fortkörningsböterna till samma princip som dagsböterna, nämligen att den storleken på boten ska bestämmas av personens, alltså fortkörarens, inkomst. Vad säger vi, Wille?
Jag tycker att det är en rätt svår fråga, för vid första anblick så tänker jag så här, vad är det frågan om? Så det har ju testats i andra länder. Jag tror till exempel att Finland har haft, eller kanske till och med fortfarande har, den här typen av system där man betalar mer om man har högre inkomst och mindre om man har en lägre inkomst. Men jag tycker nog ändå inte för den här typen av brott att vi ska ha den typen av progressiva böter, utan jag tycker att vi ska köra enligt en fast tabell helt enkelt.
Ja, jag tänkte precis som Wille där från början, att vad är det här för någonting? Men ju mer jag funderar på det, så jag tycker att det är ett ganska bra förslag. Det är ungefär som dagsböter. Så,
I den meningen är förslaget så att säga okontroversiellt ideologiskt. Vi har dagsbotsystemet som ändå är det som tillämpas allra mest i Sverige, i varje fall när det gäller beloppsmässigt mest, och det bygger på att det ska så att säga svida lika mycket i varje mans eller kvinnas plånbok oberoende av hur mycket man tjänar. Och nu säger ju då Linda Westerlund Snecker, som är rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, att det här är ytterst en fråga om rättvisa och att det är inte rimligt att en storföretags-vd och en undersköterska ska betala lika mycket i böter. Det är inte rättvist, anser hon i de här sammanhangen. Wille?
Nej, men jag tycker ju att när det handlar om dagsböter så kan det ju också handla om helt andra typer av summor. Nu vet inte jag vad den höjer. Är det 3000 spänn eller någonting som man får om man blir av med körkortet?
Ja, någonstans i den storleksordningen ligger det, när du har kört så snabbt. Ja,
ja, men det kan ju landa på helt andra summor när vi pratar dagsböter, och jag tycker liksom inte att det går att göra den jämförelsen i det här sammanhanget, utan jag tycker att här ska det vara en fast taxa. Det är fortkörning, det är liksom ingenting man kan betala sig från på samma sätt som en stor summa pengar när man har begått ett allvarligt brott. Det är klart att det inte är bra att köra fort, men det är inte en jätteallvarlig förseelse.
Justitieutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli, som är socialdemokrat, han säger att det skulle få ganska stora praktiska konsekvenser, nämligen att man skulle gå miste om den här möjligheten att på plats kunna utdela då en ordningsbot, därför att det skulle kräva utredningar i efterhand och sådär. Vad säger vi om det, Sara?
Jag ser inga problem med den utredningen överhuvudtaget. Jag står fast vid att man bör kolla på inkomsten. Och det kanske finns andra områden också man borde göra det med. Parkeringsböter kanske.
Men hur ska man räkna ut det systemet då? Hur mycket mer ska man betala, och liksom på vilka principer ska man räkna ut det?
Man kanske kan följa samma principer som för dagsbotssystemet i och för sig. Jag skulle säga att det snarast är en praktisk fråga, en ideologisk fråga det här. Även om jag ser faror i, och nu blir jag då ändå ideologisk, jag ser faror i att man idag har presumerat att ordningsbotssystemet har fått i praktiken över handen över dagsbotssystemet, där ordningsbotssystemet bygger på att en polisman på plats efter erkännande utdelar den här p-bot, eller förlåt mig, fortkörningsboten, precis som en lapplisa utdelar en p-bot som egentligen inte är en bot längre, men under samma praktiska omständigheter, och därefter så går vi liksom vidare och slipper en rättslig hantering i domstol med förundersökningar och allt vad det ska vara. Men det här är ju tänkt att vara trots allt ett undantag från grundregeln om att människor ska få sina anklagelser om brott prövade av en domstol, och jag tycker inte alltid att det är jättebra, även om jag förstår får den här så att säga, masshanteringen, närmast industriella hanteringen av ordningsbotssystemet. Men vi ser idag ändå, så att det är nästan så att poliser kan bli provocerade av att man inte erkänner på platsen. Och det där är någonting som jag ibland kan vända mig mot.
Ja, absolut, och det hade vi nyligen ett fall som vi skrev om där det var någon form av polis som försökte bartra sig till på något vänster i utbyte mot att han inte skulle dra in mannens körkort, att han skulle skriva på det här föreläggandet. Men en annan grej som jag tycker är problematisk med det här förslaget är att är det här det viktigaste för Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson? Är det den viktigaste frågan att driva? Det kan det ju inte vara.
Jag tycker ju faktiskt att Sara har en poäng när hon säger p-böter i det här, för att man kan ju fråga sig varför just fortkörning, hastighetsöverträdelse, ska omfattas av den här principen. Varför inte till exempel p-böter, som är en också mycket stor idag industriell hantering, där man på ren svenska kan se hur vräkiga bilar av dyrare modell felparkeras, och där de som felparkerar på ren svenska då skiter i detta för de kan ta p-boten. Och jag är ju då ingen stor anhängare av höga p-böter och sådär, men jag tycker att det möjligtvis väcker frågan, varför är det just hastighetsöverträdelserna som Vänsterpartiet vill åt? Ja.
Ja, men ni är fortfarande inte övertygat mig i den här frågan. Ni har inte slängt fram ett enda argument som gör att jag känner att jag kanske håller på att tippa över till åt andra hållet. Kan ni ge mig något argument som är bra?
Ja, det argument som jag tycker då lyser igenom hela tiden här, det är ju just att det är en masshantering som underlättar och inte minst lättar den börda som rättsväsendet annars så tungt får bära för utredningar och lagföringar i till exempel domstol utav en hastighetsöverträdelse på 10 km i timmen.
Ja, vad menar du att det skulle göra att man borde göra som Linda Snecke föreslår?
Nej, det där var ett argument för att man borde ha kvar det system vi har idag.
Ja, precis. Men jag vill ha ett argument som gör att jag ändrar mig och tycker att vi borde gå efter Linda Sneckers förslag.
Men det är ju bara att gå till dagsbotssystemet för att få de argumenten. Att ideologiskt har de ju på många sätt en poäng i, när man säger att det ska svida lika mycket i var kvinnas och mans plånbok om man begår en lagöverträdelse. Men mot detta står den praktiska hanteringen, och det tror jag att vi är ganska överens om i det här rummet här och nu. Den före detta åklagaren och numera advokaten Ulrika Rogland, hon jublar inte över att regeringen utreder om man ska och att de vill skärpa straffen för sexualbrott. Det skulle man kanske kunna tro eftersom hon har hållit en väldigt hög profil när det gäller just sexualbrottsoffer, som hon idag i sin egenskap av målsägande beträde ofta också företräder. Hon pratade istället om att man borde gå en helt annan väg för att komma till rätta med de här sexualbrotten, bland annat genom att öka hastigheten i förundersökningarna. Vad säger vi?
Ja, där måste jag nog säga att jag tycker att Ulrika Rogland har en väldigt bra poäng, för att höja straff om man ändå aldrig kommer till skott med rättegångar eller slutför sina förundersökningar och utredningar och för det här fram till en process som gör att någon slutligen kan dömas, så spelar det ingen roll. Då kan vi ha livstidsstraff för alla brott. Problemet är ju att polisen har väldigt svårt att utreda våldtäkter. Och hon listar ju en del problem som hon ser där med att det är svårt med den tekniska bevisningen och det läggs inte tillräckligt mycket kraft på utredningen och sådär. Så att det här resonemanget ligger helt i linje med vad vi har pratat om flera gånger här i podden. Det är ett problem att man inte kan utreda våldtäkterna på ett adekvat sätt.
Ja, och när det gäller en av de här punkterna, nämligen att den tekniska bevisningen borde säkras direkt och att man borde göra brottsplatsundersökningar som är i förhållande till brottets allvarlighetsgrad. Det är, jag kan själv vittna om efter många år i den här närheten av den här frågan, som jag både har faktiskt deltagit i en utredning med gamla Rikskriminalen kring och som jag också har både skrivit och läst en hel del om. Och det är så att man i vart fall tidigare hanterade brottsplatser vid våldtäkter på ett ganska styrmoderligt sätt. Man gjorde för små avspärrningar, man gjorde allt för sena brottsplatsundersökningar, om man överhuvudtaget gjorde dem. Va? Och hur det ser ut de senaste åren kan jag faktiskt inte svara på, men enligt Ulrika Rogland så fortsätter då det här, och det är inte bra. Och ytterst handlar det här om den prestige som finns trots allt inom kriminalpolisverksamheten, där det är oerhört prestigefyllt att utreda dödligt våld och grupp grupper utav unga män som begår mycket grova brott mot varandra, medan sexualbrott till exempel då inte har riktigt samma prestige, och det är beklagligt och djupt tragiskt att då målsäganden, brottsoffer som faller offer för våldtäkt, inte ska få samma utredningsresurser till sitt förfogande.
Ja, och sen är det ju så, så det är så teknisk bevisning och platsundersökning och så här, det är väldigt lätt att ta på, det är tydligt, så här, det finns inte. Men sen tror jag, utan att veta precis, att det finns även problem med hur man skriver såna här initiala PM, vad man liksom, hur man förhör en målsägande på plats, eller hur man förhör någon person som kanske följer med till polisstationen eller liknande. Att det är liksom det hela processen som inte riktigt fungerar. Det är inte bara att man inte gör platsundersökningar och att det kanske slarvas lite, utan man kanske måste ta ett helhetsgrepp över den här typen av sexualbrottsutredningar och se vad är det vi gör för fel, vad måste vi göra bättre, och liksom, hur kan vi få fler att dömas för de här brotten om de är skyldiga åtminstone.
Ja, till syvende och sist så är det ju en både rättstrygghetsfråga men också en rättssäkerhetsfråga. Det vill säga, initiala, snabba, effektiva, bra insatser säkrar bevisning som faktiskt kan resultera i att misstänkta också frias. Vilket gynnar, så att säga, båda sidorna. De som ska fällas kan fällas, och de som inte ska fällas kan frias. Och det är ju ett helt okontroversiellt påstående. Men om man rent praktiskt såg till att säkra den här bevisningen på ett tidigt stadium och mer effektivt än vad man gör idag, så kanske man hade kommit till rätta med de här problemen med långa utredningstider, ytterst få fall utav anmälda andel av anmälda våldtäkter som faktiskt leder till en fällande dom.
Ja, sen tror jag faktiskt att det finns en opinion som är väldigt stark för att man ska liksom höja straffen för sexualbrott, och inte minst i spåren av den här samtyckeslagstiftningen så är det ju så att man ofta pratar om, jag har hört folk säga att det är strafffrihet för våldtäkt i Sverige till exempel, så att jag tror att regeringen kan man ju hem visst antal poäng genom att föreslå den här typen av straffskärpningar. Så att det är ju på något sätt ligger ju i linje med samtiden att vi ska höja straffen för de flesta typerna av brott. Men som vi alla här har varit inne på så finns det ju andra problem, och det är precis det som Ulrika Roland lyfter, att man kan inte bara göra en sak, man måste ta ett helhetsgrepp på sexualbrotten, lagstiftningen kring den och polisarbetet.
Och när det gäller bevisfrågorna då, Ville?
Ja, de är inte heller helt lätta, och de kanske inte har blivit lättare i och med samtyckeslagstiftningen heller, så att det kanske man också måste titta på.
Jag känner till fall som också ligger tillbaka i tiden, ska jag säga, undersöka, men man har ju från justitieombudsmannens sida kritiserat ett antal utredningar avseende våldtäkt där det kanske mest uppseende väckande fallet kommer från Skåne, där man hade säkrat DNA och sperma ifrån en brottsplats, och den fanns på ett sjukhus, men man bemödade sig inte med att hämta den här säkrade bevisningen inom den föreskrivna tiden, så att till slut så kasserades det här bevismedlet, och målsäganden kunde aldrig få den upprättelse hon själv hade hoppats på i domstol, därför att man inte kunde väcka talan. Och det här visar ju på en enastående nonchalans som också JO kritiserade väldigt, väldigt hårt. Nu är det ett hemskt ärende, men det säger ändå någonting om i vilken riktning vi går. Vad säger du, Sara? Högre straff, om vi går tillbaka till den politiska frågan. Högre straff, är det befogat eller inte?
Det låter lockande, men jag håller helt och hållet med henne. Man behöver förbättra utredningsåtgärderna där.
Ville, du som är lite mer lagd åt det sociologiska hållet och har studerat sånt, och statsvetenskap ska jag säga för den delen också. Hur lätt är det att övertyga allmänheten i sådana här sammanhang om att det är rätt väg att gå att komma med en sån enkel reform som att vi höjer straffen, istället för att komma med något betydligt mer komplicerat, nämligen att vi måste genomföra en utbildning inom myndigheterna så att man gör det här på ett bättre sätt och får en bättre struktur?
Jag tror att det beror lite på hur landet ligger, såklart. Men just nu så har vi ett ganska gynnsamt läge. Jag tror att den här typen av sprängningar och den grova kriminaliteten som pågår, den gör ju det också möjligt för regeringen att höja eller skärpa straffen kring andra brottstyper. Det finns en allmän opinion som kräver att regeringen och politikerna överlag tar saker och ting på allvar. Och genom att ta saker på allvar, då menar man ofta att vi ska skärpa straffen, vi ska låsa in folk, vi ska ta i med hårdhandskarna. Men den liksom allmänna opinionen har svårt att se att det är de här typen av förslag som Ulrika Rogland lyfter som skulle kunna vara lösning på problemet. Så att jag tror att just idag så är det väldigt gynnsamt för en politiker att tjata om att man ska skärpa straffen.
Hur kunde Sverige då hamna just i det här synsättet där väldigt, väldigt många medborgare anser att vi är så att säga soft on crime som det heter i USA? Hur kunde vi hamna i det här läget att man alltid pratar om just högre straff och starkare repressivitet från statsmakternas sida? Har vi varit naiva och har vi varit allt för så att säga slapphämta genom de senare decennierna? Rent generellt, utan att just titta på bara våldtäkt och sexualbrott, vad säger vi om det?
Ja, men jag tror ibland att sånt här kan vara lite cykliskt, att det går i vågor, och ibland så är läget som det är idag och ibland så är läget annorlunda. Men det är klart att vi har ju varit ett välfärdsland ganska länge. Vi har haft det bra. Vi har inte drabbats av den här typen av problem som vi ser idag. I alla fall inte på samma sätt som idag med sprängningar och grov kriminalitet. Sen har ju medielandskapet också ritats om. Det rapporteras ju överallt i sociala medier. Det är liksom rörlig bild i radio, tv, allt. Så att jag tror också att det såklart påverkar vilken bild man får av Sverige. Dessutom, vi har pratat om det flera gånger, de här bubblorna man kan hamna i på nätet där man bara ser det man vill se eller ser det som man på något sätt har, en nyhetsbild som man har skapat av sig själv beroende på vilka kanaler man följer och vilka man är vän med på sociala nätverk. Så att jag tror att det är en del av varför läget är som det är idag.
Ja. Och därmed så är det slut för dagens juridikpodden den här gången. Ni är välkomna tillbaka nästa vecka att lyssna. Stort tack.
Tack.
Tack.